Värvet görs i samarbete med Acast.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Men där när jag väl började hålla på med liksom att vara min egen och köra stand-up och skådis och sådär, då kände jag direkt liksom så här, fan vad roligt jag har nu, och hur fan kunde jag vänta så länge med att göra det här, och blev lite besviken på mig själv.
Han har nästan haft det provocerande lätt för sig. Den 22 april 2013 började han en kurs i stand-up på legendariska Norra Brund, ledd av legendaren Thomas Oredsson. Jag gick för övrigt samma kurs samtidigt. Och det var så tydligt där och då vem som var den stora naturbegåvningen i gänget. Spoiler alert, det var inte jag. Sen dess har David Sundin turnerat land och rike runt i flera komikerkonstellationer, haft egen stand-up-klubb, programlett 2 säsonger av gameshowen Bäst i test tillsammans med Bövan Larsson, haft typ 3 framgångsrika poddar varav den senaste, 80 väldigt goda mackor, just avslutades. Han har regisserat reklamfilm med och för Felix Herngren och hans produktionsbolag FLX och gjort samma sak fast med sketcher och Alex och Sigge. Han har skrivit manus till Melodifestivalen och flera andra tv-serier och han har skådespelat. Om knappt ett år ser vi honom i en av huvudrollerna i Jönssonligan. Men mer om allt det här senare, för vi ska bland annat börja med att reda ut vår relation i detta värvet avsnitt 355 som ges ut av Acast, produceras av Klara Åström och Månsson och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är David Sundin.
Jag mår oförskämt bra.
Vad härligt.
Vilket jag i regel alltid gör, så det är inget nytt under solen där. Men jag kände att det var, tror jag, i förrgår så fick jag en sån, men gud, jag mår så himla bra. Allt är så, nu allt tar med tusan fantastiskt bara. Mm. Det är en god känsla som jag önskar alla.
Det låter ju som att du är lycklig.
Det måste bero på, jag är lycklig.
Det här har jag dragit förr i värvet, men det finns ju någon sån maxim om att man ska ha något att göra, någon att älska och något att se fram emot. Mm. Har du något att göra?
Jag har massor att göra.
Ja, kul.
Och jag har någon att älska.
Just det.
Och jag har massor att se fram emot.
Ja.
Så det här är ju då, Och, vilken bra treenighet.
Och det lustiga är att de sista två i alla fall, för det är väl så också att du har någon att älska som du älskat med, så att ni dessutom ska få någon slags avkomma.
Precis, det är det jag har att se fram emot.
Ja. Och när kommer avkomman?
Det är i april.
Ah, wow.
Hoppas jag.
Ja, grattis. Mm, du, jag har ju intervjuat kompisar förr som Alicia Vikander och Noel Gallagher. Och
dina två av dina närmaste egentligen.
Absolut. Ja. Så men ingen som jag går så way back med som med dig. Vi har ju känt varandra i över 20 år och jag tänkte liksom att det är lika bra att säga det.
Ja.
Men vill du säga något om vår vänskap?
Jag tycker att det blir så jobbigt. Jag är nämligen... vad dyslexi är för att skriva.
Det är årtal för dig.
Det är jag och ja. I årtal och så.
Ja, men nu har jag berättade ju just hur länge
att det var 25. Jo, men jag blev också
21.
Ja. Ja. Men jag blev också så jag har också alltså jag är inte ålders, vad heter det då? Åldersnoja egentligen, men jag blir alltid så skrämd av när de här siffrorna kommer upp. Mm. Att bara hur kan vi ha känt varandra i 20 år eftersom jag är ungefär 20 år? Mm. Alltså jag är ju också ett mentalt barn.
Jag tänker också att om folk nu sitter och är oroliga för min journalistiska integritet, så är det ju så här, vi umgås inte särskilt mycket längre. Så att det kommer ju bli Janne Josefsson frågor som vanligt.
Ja. Det har du all rätt att göra.
När storyn om dig berättas så brukar du inte nämna Nöjesguiden. Jag tycker ändå att det är coolt att ha jobbat på Nöjesguiden. Men du brukar liksom inte...
Ja, men det är det ju, absolut. Men det kanske är för att jag var ju webmaster. Mm. Så, och det är ju inte så coolt. Sen kan man ju bara säga att jag har jobbat på Nöjesguiden. Absolut. Men efter ett tag så fick jag ju faktiskt börja skriva också.
Ja.
Jag visade framfötterna. Jag kommer ihåg min första notis. Den var kan ha varit en halv till en decimeter lång. Mm. Och handlade om...
Crosswalk screaming.
Nej, det var uppföljaren.
Ja.
Den handlade om... att rasa. Det var ett modeordet då var folk som rasade.
Mm.
Och det har ju hållit i sig ända tills idag, men
ja, det
som var på löpsedlarna, bla bla bla, rasar mot någonting.
Mm.
Och då så gick jag till botten med det här i den här otroligt lilla notisen och skrev och intervjuade någon doktor om det var farligt att rasa och så där, och ja, väldigt kort, men det blev lite kul. Och sen så kom ihåg då, och sen var det smygläsning och så fick man ryggdunkar och folk, kul, notis.
Ja.
Och då kände jag, fan det här var ju en häftig känsla.
Mm. När var det här? 1998?
Det kan ha absolut varit 97-98 eller någonstans, va?
Mm.
Och sen gjorde jag många av de här dödskalle mästerligt intervjuerna som också märkligt nog finns kvar än idag.
Mm.
Som är längst bak i tidningen.
Just det. Mm. Och det var ett format som du påstår dig ligga bakom?
Nej, verkligen inte.
Nej, okay.
Det har jag förnekat.
Ja, bra.
Och det grövsta.
Ja.
Men jag har stått i det där huvudet och intervjuat folk.
Du och Daniel Sparr?
Ja.
Du och Marin Baroni?
Kan ha varit.
Mm.
Hela med gänget.
Jag tycker så här, om nu folk känner... han verkar inte så trevlig, David Sundin. Jag är sugen på att stänga av.
Mm.
Då tänker jag så här, då går vi in på det här som jag tycker är så himla sympatiskt med dig. Att du är så fruktansvärt dålig med pengar ju.
Alltså,
eller?
Tycker du, är det din bild av mig? Men det här är absolut delvis. Men fruktansvärt dålig. Alltså jag fick frågan om att vara med i Lyxfällan första säsongen innan man visste vad det var. Och då frågade mig, hej, vill du vara med i Lyxfällan? Jag bara, lyx? Det låter kul. Berätta mer. Nej, men det handlar om att man har det inte bra med pengarna. Och nu måste vi komma och hjälpa dig. Och då sa jag, nej men alltså, för de hade hört att jag hade köpt mycket onödiga grejer. Och det är ju sant.
Ja.
Men i Lyxfällan, då har de ju köpt onödiga grejer tills de inte har några pengar kvar. Det kom ju nya pengar hela tiden.
Ja.
Men jag har ju verkligen gjort dåliga köp, dåliga investeringar.
Mm.
Med de pengar som jag har haft.
Ja. Vill du berätta om dina bästa investeringar?
Ja, vad skulle det nu vara? Nej, men det är de grejerna som man har liksom startat och drivit själv och varit med i.
Mm.
De har ju haft större chans att bli bra. Som att ha en reklambyrå där vi också har jobbat tillsammans.
Ja, just det. Fan vad greget. Mm.
Det var ju hyfsat lukrativt. Men de här grejerna jag har tänkt att jag ska vara en investerare.
När du ska vara affärsängel.
Ja, där är jag som riktig bajsmidas. Att det liksom, det är ofelbart. Kliver jag in så blir det liksom... Men till exempel stoppade jag in pengar då i Nöjesguiden för att jag tänkte att, att jobba på Nöjesguiden var ju min dröm när jag var liten. Och sen så tänkte jag så här, nu fick jag liksom chansen att investera eller köpa aktier i Nöjesguiden. Och då tänkte jag, vilken present till gamle 16-årige David. Han kommer ju tycka det här är kanon att stora David kliver in som delägare i Nöjesguiden, den här fräsiga produkten. Och så gjorde jag det med liksom över 1 miljon. Det behöver man inte göra för att det blir en dyr present. Det är direkt med kanske 50 000 spänn.
Ja, just det.
Alltså då hade jag ändå bara, ja, jag är del, alltså man kan fortfarande vara delägare i Nöjesguiden då. Men så då gjorde jag det och sen visade det sig att det var ju en gratis tidning. Det var ju ingen som köpte den tidningen. Så då, ja, det är liksom ägarbolag. Någon köpte tillbaka den här tidningen så blev jag liksom, blev av med det. Så att
säga. Alltså helt utan, du fick inte tillbaka en spänn
eller? Jag tror jag fick tillbaka 30 000. Så och de kan ju köpa vad jag vill för.
Bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och köpa ett flygbolag.
Exakt.
Som Richard Branson brukar säga.
Då slätter det bara sprutt. Men det här bekommer ju inte mig egentligen. Det är därför jag tror att jag fortfarande är vid gott mod och i livet.
Ja, men du fortsätter ju också, eller hur?
Ja.
Men det är ju härligt också att du är så sorglös över det här.
Ja, det är jag väldigt glad för. Ja. Men jag tror att det är tack vare att det just det här att det kommer nya pengar hela tiden. Alltså på så sätt... Annars, om jag hade suttit med fickorna ut och in eller hade en tunna med hängslen på mig varje dag när jag gick till, inte till jobbet då, för om jag inte hade haft ett jobb och jag hade gjort de här fruktansvärt dåliga investeringarna, då hade jag ju grävt ner mig i det, tror jag, mer.
Mm.
Och liksom varit mer besviken på mig själv, att hur kunde det gå så här. Men nu kör jag säkra fonder.
Ja.
Det är min metod.
Ja.
Men de har ju också gått ner såklart.
Ja, men det verkar ju vara generellt.
Ja.
Jag sa ju för en stund sedan att vi inte umgås så himla mycket, men jag var ju med dig faktiskt till din hemort i studiesyfte för inte så länge sedan. Berätta om Gimo.
Gimo är en bruksort som ligger 5 mil norr om Uppsala.
Och när vi säger bruksort, vad är det då man har brukat?
Bra fråga, men det är väl järnmalm som man har tagit dit med tåget. Och sen så har man en stor damm där och en dammlucka. Och dammen driver en hammare. Och jag gick ju på Hammarskolan till exempel, som bär logotypen av den här hammaren. Och då gör det donk, donk, donk. Och så slår de järnmalmen tills den blir platt och skickar vidare den. Så det är min bild av det hela.
Ja, numera gör man borr, eller?
Ja, borrkronor är det då. Sandvik Coromant har ju sin fabrik där. Innan var det ju även Rockwool som gör isolering, men de har fått lägga ner.
Det finns och jag antar att vi kommer nämna Knutmasso, för det finns ju ett Knutmasso-museum i Gimo, men det delar ju lokal då med ABBs lilla borrmuseum, som ju var väldigt
ABB?
Spännande. Var det inte ABB?
Ja, det måste väl ha varit Sandvik i alla fall, eftersom det är de som har fabriken bredvid.
Ja, jag fick fan med att det var ABB, men jag kan ha fel. Sandviks borrmuseum då.
Hoppas jag att det var. Annars är det, men eller så
ett borrmuseum.
Ett borrmuseum, ja. Och var du inne i borrmuseet?
Ja, det är klart
jag har själv inte hunnit bevista det nämligen. Fast jag kommer från orten.
Nej, men det var väldigt kul. Det var en kvinna där som var väldigt entusiastisk.
Borrintresserad?
Ja, det får man nog säga.
Ja.
Ja. Och man kunde kolla på olika borrar.
Men ska jag berätta om Knutmasso?
Varför inte?
Ja, Knutmasso då är en gammal tradition. Och så, som det blev, det var mycket valloner som kom till den här gamla bruksorten förr i tiden någon gång, oklart när. Men de kom dit. Och sen när det var dags att städa ut julen på 20 Knut, så var ju de, hade inte så mycket pengar. Och då gick de runt i stugorna som hade mer pengar och tiggde mat. Kan vi få er gamla julskinka innan ni slänger den och så vidare. Då gick de runt, men det var ju också lite pinigt, för att de var ju tvungna att träffa de här på jobbet sen. Och då tog de på sig liksom masker, så de klädde ut sig. Så bara, hej, vi är bara några som inte alls bor här i närheten. Skulle vi kunna få lite mat kanske? Och så kunde de få lite mat. Och absolut, Håkan. De kanske såg ändå att det var Håkan. Mm. Och sen så gick de
ett
hem.
Vanligt vallonnamn, Håkan.
Vanligt vallonnamn. Och sen så gick de hem och åt den här maten. Och sen så den här traditionen liksom vart kvar, eller fått nytt liv åtminstone. Så när jag var liten och växte upp då i Gimo, så klädde man ut sig. Det var ju alltså, precis som Halloween. Så klädde man ut sig och så gick man runt i stugorna och fick godis. Och man kunde få ICA-kassar fulla med godis som bångnade och dingnade. Men det här var ju långt innan Halloween, så vi var liksom lite först först med det.
Gjorde man paraden då också? Eller var det
och
bara...
då precis, och det var det, förlåt, ja, det var skulle jag komma till. Och sen då så är det en stor parad på den stora Bruksgatan. Och då går man fram och tillbaka med jättestora masker, jättestora vagnar i snön, och sen så är det någon av de här gängen som gjort de här maskerna som vinner. Och jag har varje år tänkt att jag måste ta med alla kompisar så att de ska få se det, för det är ju en ganska trippad upplevelse, antar jag att du kan hålla med om.
Ja, det får man säga.
Ja. Och man, wow, att det här finns utan att man vet om det, är en tanke som kanske...
Och det är så härligt också att det är just på 20 Knut, mitt i smällkalla vintern och i liksom Uppland. Så det var ju exotiskt på alla sätt och vis.
Ja. Och väldigt fin miljö med herrgården och allt det här.
Ja. Herregud.
Men då så går man där och sen så vinner någon typ 5000 spänn och så var det bra med det, och så gör man om det nästa år. Och så dricks det ju en hel del alkohol, och sen är det disco på ladan på kvällen. I alla, jag tror de har dräkterna liksom. Jag hade ju vågat mig dit. Nej, men det jag skulle säga var att jag bokade en buss.
Ja.
Ju, för att, och jag, varje år har jag tagit in liksom offerter från olika bussbolag, för jag tänker nu åker vi. Men nu så här, det var på en söndag, stjärnorna stod rätt, jag hade lite tid över, och då fixade jag en buss som du bland annat åkte med på.
Ja, det var ju väldigt häftigt. På internet så står det dock att du är född i Väderstad. Jag var tvungen att googla var det ligger. Stämmer detta?
Ja, det stämmer absolut. Min historia är född i Väderstad. Kanske då bodde där som hastigast, faktiskt i ett litet hus. Och sen flyttade vi till Köping. Och sen vidare då till Gimo när jag var 5, kanske.
Okej. Min känsla är ju att dina föräldrar är så här, verkligen Gimobor, men de är inte det.
Nej, utan vi är ju inflyttade.
Ja, jag förstår.
På 1981-82 och sånt.
Nu är de ju Gimobor. Jag menar inte på något sätt degradera dem.
Nej,
det var ingen diss. Nej. Så. Men jag har bara känt att de hör hemma där så himla mycket.
Ja, men det gör de.
Och du kommer ju från en riktig liksom kärnfamilj. Dina föräldrar är fortfarande gifta och så vidare. Och de fick 2 söner, dig och Kalle. Och ni är ju båda sjukt roliga killar. Och då undrar jag lite grann så här, varför, hur kommer det sig, tror du? Var kommer humorn ifrån?
Det vet jag inte på rak arm. Men
är det,
om jag
är
skulle...
det morfar Jinko?
Ivan heter jag. Om jag skulle spekulera, alltså jag tror att det är, jag liksom sög i mig allt som fanns som var någon typ av underhållning eller som var en annan värld än den som liksom var hemma. Och då var det liksom allt, alltså roliga. Alltså min farfar hade en bok med liksom lustiga kåserier som hette Stil, blommor och grodor.
Av kardemumma?
Av bland annat, tror jag. Kardemumma, okay. Det kanske var fler som var med. Jag tror att det var en sån sammanplockning eventuellt. Ah, jag vet inte. Men alltså, som jag kunde, liksom, varje gång jag kom dit så läste, det var liksom vuxen humor. Gammal dessutom. Men det var försök till något roligt. Liksom. Gamla när man blandade en Hass och Tage, Povel Rammel och liksom allt det här moffade jag. Och här är någon som har försökt vara rolig. Och sen vet jag inte riktigt varför det var så. Men jag tyckte jag liksom fick en fallenhet för att men det här med roligt var roligt. Som man kan känna igen.
Ja. Men för är dina föräldrar några utpräglade skämtare?
Det skulle jag inte säga så. Nej. Men de är ju, jag tror de också uppskattar när det är roligt. Men det är inte så. Och här, de här skulle hellre stå och skämta på scen eller skulle kunna vara med i en rolig film och så. Utan var mer vanliga på det sättet kanske. Men vi hade liksom roligt material. Åkte man på bilsemester så hade vi ett band med Povel Rammel och Wenche Myhre som sjöng roliga sånger. Och så lyssnade man på det om och om igen tills man kunde dem där liksom.
Jag tänker på dig liksom, alltså du har alltid känts ganska trygg som person, fast du kommer ju liksom från den typen av ort där jag tänker att om man vill ha stryk av en hockeykille i Gimo så är det inte helt omöjligt att få det.
Har fått.
Ja, okej.
Okay. Ja. Ja. Så det, vi var ju på slutet där var ju vi långhåriga. Okay. Jag och Micke och Gunnar. Så det Det är ju en anledning bara det. Mm. Att, alltså om man vågar sig till diskot då, då är det ju, då är det ju stryk.
Ja, det är så.
Ja. Ja.
Men hur kunde du liksom, hade du ett eget gäng? Var det du och Micke och Gunnar?
Ja, men vi hängde mycket och vi liksom gillade musik och kul och allt annat. Och var sådär, och alla vet, vi kommer ju åka härifrån snart. Snart får man åka härifrån och då kommer vi ju göra det. Mm. För vi är inte... Alltså då var det ju mycket så, moped, epatraktor, folk, alltså det är ju klyschigt, men det var ju väldigt mycket så, och hockey och fotboll och så. Och det där så, man inte någon riktig, det här var inte det vi kommer hålla på med. Och jag kände att det här, jag kommer ju göra något annat, som någon annanstans. Och läste liksom varje gång. Min mamma hade varit på någon konferens eller utbildning i Stockholm, så tog hon alltid med sig just Nöjesguiden hem. Och det var ju liksom, den var ju tjock då. Den var väl i två delar dessutom och var ju som en bibel. Mm. Och det var ju en riktig guldstund när den där kom hem. Och man fick läsa och analysera kartan. Var på tranan stod de olika personerna? Var liksom en sån översiktsbild. Att så här står han och där står hon. Och lära sig den och ha koll på det. Och läsa alla, alltså jag läste alla skivrecensioner, jag läste alla filmer, alltså jag läste den från perm till perm ett par gånger säkert.
Vad var Per Hagman då på tranan?
Kanske stod han liksom vid sidan av baren.
Ja, det är också min känsla, vid ingången va? Alltså nedför trappan och sen Per Hagman till vänster efter flipperspelet typ.
Så kanske det kan ha varit, ja.
Men, och sen antar jag att du liksom prenumererade på tidningen Pop så fort du kunde, eller?
Ja, precis. Allt sånt, allt som var liksom Stockholm och liksom nöjesindustri och någon typ av medie, det slukade ju jag liksom. Och Pop var ju också som perm till perm ett par gånger, verkligen.
Tidningen Ultra?
Ultra och godis, när den fanns i aulan. Mm. Eller vad det heter, ljusgården. Mm.
Har du aldrig varit mobbad?
Jag tror att jag är liksom i det där mellanläget av mobbad och mobbare.
Okay.
Skulle jag nog säga. För det var, alltså, dels jag var kort.
Och det har du hållit i.
Och det, ja, och det är en position som jag har valt att hålla. Att visst, ge på mig ni, men jag har några under mig som jag sen kommer ta ut det här på. Men det är tragiskt, men vissa är ju där. Liksom. Sen var inte det liksom någon liksom supermobbing åt vissa, men jag kommer ihåg att det var liksom att skolan, ja, inte superkul, man kunde bli knuffad i något skåp och sådär. Men jag var väldigt kort också, men där tror jag också det var mycket det här med det roliga, när det blev en försvarsmekanism, och inte liksom, inte svinsnygg, inte svinstark, inte svinbra på någonting egentligen. Och då fick man vara lacho liksom. Mm. Så jag hade ju, och skolan blev ju lite min scen. Alltså det var ju bara där jag hade en publik. Så jag minns ju lärarna var väldigt frustrerade över att jag hade 100% närvaro, alltså 100%. Men jag hade ju dåliga betyg, jag brydde mig ju inte om skolan heller, för det var, jag skulle inte hålla på med, jag skulle inte jobba med geografi eller med franska eller något sånt där. Men det var ju kul att vara där och liksom i prov skriva, rita en liten båt istället bara. Mm. Eller sitta och dra något skämt och få ett garv. Alltså det var ju poppigt att träffa alla som var där. Och
det här har jag hört dig berätta förut. Och det är ju den är bra för din storytelling. Jag tror dock inte att den är 100% sann. För du gick ju ändå natur. Och om du hade det lite som jag, så var ju det ändå, det var ju svårast att komma in på natur. Så du måste ju ha pluggat upp betygen någonstans.
Då kan jag berätta exakt hur det gick till.
Ja, tack.
Ja, bra. Jag sökte mediegymnasiet för hej, det var ju det jag skulle jobba med. Jag sökte även barn och ungdom i Tierp. Men sen hade jag ju alldeles, för dåliga betyg ifrån högstadiet. Jag hade 2,5 kanske, något sånt där. Vilket ju inte var perfekt på något vis. Och då så fick jag ett papper där det var hej, nu har det kommit resultatet från vad du har kommit in på för gymnasium. Och då hade jag kommit in på barn och ungdom i Tierp. Men sen stod det då i Uppsala Nya Tidning att då det här nya gymnasiet i IMO hade då den naturvetenskapliga linjen, som det heter då, det var så få som hade sökt den. Och då, det här intagningen är ju baserat på, det är ju inte 4 och 9 som är intagningen, utan det blir ju så många som har sökt, och så är det den högsta som sätter det liksom, eller den lägsta blir det väl. Och då var intagningen var 2,5. Så då säger okej. Så istället för att åka buss varje dag till Tierp, så kan jag gå genom skogen bara 5-6 minuter Och så får jag plugga något som heter naturvetenskap istället. Ja, men det är bättre. Och sen så kan jag lösa det här sen. Mm. Var väl känslan. Så då gjorde jag det. Men när jag sen då hade fått en etta i kemi och matte och kanske även fysik. Mm. Och då sa de, du kanske ska göra något annat istället. Och då sökte jag till sökte igen då nästa år till mediegymnasium till grafiskt utbildningscenter i Uppsala. Och kom in då och fick min gedigna medieutbildning som gör att jag kan sitta här idag.
Vill du berätta lite om din låt som du skrev någonstans i din barndom? Idag så kommer posten.
Jävlar vad jag fick tänka. Vänta här, va? Jag har inte skrivit någon låt. Ah, okej. Okay. Jo, idag snart så kommer posten heter den faktiskt, originaltiteln.
Förlåt.
Snart så kommer posten. Det är en sång. Jag gjorde det här med mitt sug efter att få göra liksom jobba med media och allt sånt där. Resulterade att jag gjorde ett fanzine, alltså en hemmagjord tidning som jag höll på med. Vilket gjorde att jag skrev till massa skivbolag och sånt och sa hej, jag driver den här tidningen, jag recenserar skivor, skicka era skivor till mig bland annat. Jag skrev till folk som jag beundrade och såg upp till och gjorde intervjuer och skrev långa frågor och de skrev då långa svar till mig. Vilket gjorde att jag fick liksom, allt det här började ju då casha in postwise, att det kom vadderade kuvert med skivor och det kom då svar från band och journalister som hade svarat på mina frågor och sånt där. Det var väldigt, och det här blev ju fönstret, och det här var innan internet, precis innan internet ska sägas. Och det här var ju då mitt fönster mot den här världen som jag ville liksom ville vara med i. Vilket jag gjorde att jag blev så otroligt intresserad av att posten snart skulle komma. Och då är det en sambalåt egentligen, så det är ju ett traditionellt arrangemang som jag har bara bytt ut texten på. Och den går, snart så kommer posten. Snart så kommer posten. Snart så kommer posten. Och då gick man runt och stuffade lite så. För att då visste jag, det här någonstans brukar posten komma. Ja. Om jag var, och ibland åkte jag hem från skolan för att bara kolla så att posten kom.
Ja, jag förstår.
Man kunde också lägga en liten grej på postlådan för att se om luckan hade öppnats och sen stängts. Om det hade ramlat av från locket på brevlådan. Då visste jag, posten har kommit.
Då hade du inte behövt, då behövde du inte gå ut till brevlådan. Nej. Vad fint ändå. Du kom ju in på gymnasiet i Uppsala till slut. Men det är ju liksom ändå en timmes pendling i vardera riktning.
Ja.
Vad gör man med den tiden?
Ja, då får man sitta och fundera på livet. Och det här var ju då, som sagt, innan massor med grejer. Ibland bara satt man. Och sen lite senare så hade jag en CD freestyle. Jag lyssnade lite på musik, men jag läste inte. Jag blev lätt åksjuk också, så det var liksom inte tid för läsning heller riktigt. Så det var mest att man satt. Mm. Och sen när jag började jobba i Stockholm, då blev det ju plötsligt 2,5 timmar, för då började jag pendla till, för jag fick jobb väldigt hastigt och lustigt genom att Aje Ljungberg som startade Nöjeskan ringde till mig och bara, vi behöver någon som kan göra hemsidor. Jag kunde göra hemsidor. Kan du börja på måndag, sa han. Och då var ju det då i Stockholm, jag bodde i Gimo. Men då, så då i ett halvår så åkte jag buss och tåg till Stockholm 2,5 timmar varje gång. Och då fick man ju verkligen tänka till. Men det var ganska nyttigt, skulle jag säga.
Mm. Han var ju inte en helt oviktig figur ändå i ditt liv, kan man säga då.
Nej, det ska man verkligen säga.
Har du följt honom på något sätt?
Fram till nu?
Ja, har ni kontakt eller?
Ja, men vi sprang på varandra i Malmö. Det var väldigt trivsamt. Han har ju handlat med grönsaker. Alltså han verkar ju ha funnit ro och så. Från att ha jobbat väldigt, väldigt hårt. När jag jobbade på hans då företag, Brand Management, med just att göra hemsidor då, där jag började. Och så ville jag ha, jag tror det var om jag skulle sluta ganska snart. För att jag tänkte, nu är det vidare som gäller när jag skulle starta egen firma, eller om det var så att jag ville ha löneförhöjning eller någonting. Men jag sa i alla fall, eller någon annan roll, jag vet inte. Men då sa jag, det är lite som att du skulle liksom, du jobbar med att göra Nöjesguiden som han då gjorde innan, och att du skulle köra ut den själv så här länge. Det var med att jag satt och kodade och jag ville göra liksom det som sen någon annan skulle koda, var det väl. Och då så sa han, ja, det gjorde jag i 10 år eller något sånt där. Och jag hade väl varit där i 8 månader eller någonting. Och jag skämdes så otroligt mycket över min liksom kaxighet. Men han var ju väldigt har varit väldigt bra för mig. Mm.
Jag lärde mig av ditt och Simon Gärdenfors samtal i arkivsamtal. Jag lärde mig i den intervjun att du hade en talkshow i gymnasiet. Berätta lite om din talkshow i gymnasiet.
Ja, men det var väl något av dem... men gymnasiet, det var ju mycket lek. Och vi hade liksom... Jag gick, tror jag, andra året. Det var en ny skola, vi gick andra året. Så vi hade en full tv-studio. Vi hade liksom foto- och framkallningsrum. Vi hade en hel rad med redigeringar och grejer. Och det var inte så många... klasser där helt enkelt. Så att de här fick man låna, och en musikstudio och allt sånt där. Så vi lajade ju till stor del också, och lärde oss saker såklart. Mm. Men då så gjorde vi ett projekt, var, om det var liksom skolbaserat eller inte kommer jag inte ihåg, men en talkshow som jag fick leda, som jag tror hette Yoghurt.
Ja,
kan den heta.
Åh gud vad 90-tal.
Ja.
Bra.
Eller hur? Och då så... men då gjorde vi en klassisk talkshow så som vi tyckte att, och Sen kväll med Luke gick väl säkert på tv då, så att det var väl säkerligen kraftigt inspirerat. Och den här sändes ju faktiskt då i kafeterian på skolan, så där kunde folk se det. Säkert ganska lågt ljud dock, för att inte störa. Men det var ju också där vi vinklade ju saker till att bli sånt här som man ville göra, eller som jag ville göra.
Men har du kvar Yoghurt någonstans?
Det hoppas jag verkligen inte att jag har.
Okay.
För det är säkert, alltså det är säkert smärtsamt att se på. Mm. Men det är ju lustigt då att, för då kände ju redan då så här att I'm born for this. Det här är det som jag ska göra. Och sen så dröjde det då från 95 till nu innan jag fick sitta bakom ett skrivbord i tv. Och då är inte det ens en talkshow, men att i alla fall få, att det ser ut som det.
Mm. Men jag tänker bara att vi ska snabbt beröra det faktum att du råkade ju liksom bli internetkille och ägnade, vadå, 15-20 år till det.
Ja, det är verkligen så här, det var ett felskär som jag gjorde och råkade lära, jag ville säga, det var ju den här fanzinet som jag gjorde.
Kawaii.
Kawaii hette det.
Kawaii.
Kawaii. Ja. Och då, för internet kom ju precis där, 95-96, när jag höll på med det här.
Hade det hetat kawaii bara på svenska så hade det ju också varit ännu mer 90-tal.
Ja, verkligen. Ja. Jag tror att jag säkert sa så för att jag inte visste bättre.
Nej.
Men då så, när internet kom så insåg jag, men vänta här nu, jag behöver inte stå och på morsans stencileringsapparat på jobbet och trycka ut det här, den här fanzinen och posta det till massa folk. Jag kan bara lägga upp det här som det här hemsida som jag har läst om.
Mm. När du sa stencilera, då gjorde du som en vevrörelse. Var det en sån stencil?
Förmodligen inte.
Nej.
Men som hade man i skolan när man stencilerade, då vevade man.
Ja.
Sen, den här var nog elektronisk.
Ja.
Det är säkert. Mm. Men då så, därför lärde jag mig att göra hemsidor, för att jag skulle lägga upp min intervju med Anders Locko på internet.
Ja, för en sån fanns.
Så fick snacka om att det fanns.
Ah, okay. Mm.
Och då så lärde mig hemsidor, och sen då var jag ju, då fick jag ju då jobb med att göra det, och sen höll jag på med det i 15 år säger du, det är säkert sant.
Mm.
Men då visste jag också hela tiden att det här, nu håller jag på med det här, men sen ska jag göra något annat.
Ja, men och då undrar jag liksom, kände du dig oförlöst under hela den tiden?
Både och, alltså dels så tror jag att jag ville så himla mycket mer eller annat på något vis. Men vi, återigen precis som i plugget, att man kunde tweaka in, så kunde vi ändå, vi gjorde saker som var roliga, hade väldigt roligt på jobbet och sånt som var relaterat. Vi gjorde, istället för att jag gjorde Sen kväll med Luke, så gjorde vi Sen kväll med Lukes hemsida till exempel. Och vi gjorde tv-vignetter, vi gjorde innehåll till massa olika tv-program, jobbade med Filip och Fredrik och hjälpte dem med grejer. Så att vi, alltså, vi rörde oss ändå i den världen och gjorde till och med tv-program också.
Men du, även om du då var lite fel man på fel plats, eller rätt man på fel plats eller vad man ska säga, så det var ju understundom extremt framgångsrikt, din internetkarriär.
Ja, och det tror jag att jag eventuellt har glömt bort lite eller varit dålig på att liksom dokumentera eller komma ihåg. Men vi jobbade, vi var en av de största byråerna i världen. Vi hade kontor i 5 länder och vann liksom alla priser man kunde vinna och jobbade med liksom globala stora varumärken och så. Så det var ju väldigt framgångsrikt.
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Är det ändå liksom med något slags, kanske inte bitterhet, men känner du lite grann att du kastade bort tid där?
Ja, men det där är också en lite dubbelkänsla, för att dels så känner jag verkligen så, när jag väl när jag fick barn för 6 år sedan, då sa jag så här: nu går jag på pappaledighet, jag kommer vara pappaledig 1 år. Och sen så sa jag till de andra delägarna och grundarna, så här, sen kommer inte jag att komma tillbaka, så ni kan börja liksom anpassa er efter den verkligheten. Utan att röra upp för mycket damm, så att jag skulle kunna fejda ut lite grann. Men där, när jag väl började hålla på med liksom att vara min egen och köra stand-up och skådis och sådär, då kände jag direkt liksom så här, fan vad roligt jag har nu, och hur fan kunde jag vänta så länge med att göra det här, och blev lite besviken på mig själv. Men sen så finns det också det här, alltså som med stand-up, då man behöver ha lite livserfarenhet, och jag tror att så här, allt det som, det är inte det så att jag vände en lappkastvändning och gjorde något helt annat, utan jag har ju fått med mig så himla mycket och har så mycket kontakter och lärt känna så mycket folk och mycket erfarenhet, så att allt det där, jag kanske inte hade kunnat göra det lika enkelt och lika bra om jag inte hade gjort de där liksom hundåren med halvrelaterad verksamhet innan. Och eftersom det är svårt att säga, så har jag valt att bara acceptera och gå vidare.
Mm. I det här med liksom din ändå att smyga igång någon slags humorkarriär, så du nämnde ju massa av de saker som du gjorde, och en sak som du också har gjort ganska mycket väl ändå är att regissera reklamfilm.
Ja, men halv mycket. Alltså dels blev ju, man gjorde mycket film på, alltså när under den här webbbyrå och reklambyråkarriären, så blev det ju mycket rörligt också. Så då började man liksom regissera därigenom, och de tv-grejer vi gjorde, så där någonstans kunde man ju hitta ett sätt att få fram kul i rörlig form. Och då har jag omsatt det då lite i att, så det har jag kvar lite grann, att regissera reklamfilm.
Mm. Gör det fortfarande?
Till och från. Nu har det varit så himla mycket med skådespeleri och andra typer av skoj, så det har jag inte riktigt hunnit med. Men några få har jag hunnit sticka in. Men jag tänker att jag ska göra det mer, för det är väldigt roligt att göra.
Okej. Okay. Mm. 2000... Ja, vad blir det nu då? 2013 cirka, så gick du då en kurs på Norra Brunn.
Ja.
Känslan kring dig är ju att det gick så sjukt snabbt efter den där kursen. Och jag tänker att alltså redan innan du gick den då, så hade du liksom med dig vetskapen om att nej, jag ska inte ha ett vanligt jobb igen, eller?
Ja, det har jag nog bestämt mig för att jag... Och det var nog redan innan, alltså att jag haft egna företag. Alltså det var när jag slutade då 98 på det här brand management. Då bestämde jag för att jag ska aldrig mer vara anställd. Okay. Igen. Och sen dess har jag bara drivit företag, eller varit, som nu är jag väl typ frilans, eller jag har mitt eget bolag liksom. Så är det ju. Men jag vet inte om det är att jag har problem med att någon annan bestämmer, eller om det är kul att var själva. Men det gjorde det. Det gick väldigt fort. Men jag, där återigen hade jag ganska förspänt, eftersom när jag kunde skriva till en klubb i Gävle, Och de hade ingen aning om vem jag var. Och så sa jag, hej, jag heter David, jag har börjat med stand-up. Jag har skrivit skämt och jobbat med Killinggänget och Filip och Fredrik och gjort det här och det här. Då var ju de bara, hallå, kom hit. Mm. Medan om någon annan säger, hej, jag heter Anton Berg. Mm. Inte han med chokladen eller han med radiodokumentären. Nej. Men en tredje som heter det och säger, jag har börjat med stand-up. Jag har inte hållit på med humor överhuvudtaget. Då har ju de en längre lista. Liksom på, ah, då ställer vi dig i en kö här kanske. Mm. Så att där, på så sätt gick det väldigt fort att jag kunde komma och få köra på klubbarna. Och på så sätt få köra mer och mer liksom, och bevisa att man var kul.
Ja. Och du har ju liksom på de här 5-6 åren då, liksom, du har ändå kört till Globen och så.
Ja, när du säger så. Ja, Globen och Skandinavium, det är ju ganska stort.
Ja, får man säga. Ja. Ja. Kul, grattis.
Inte David Sundin, kom och köpa en biljett till David Sundin. Men som att vara först av 8-9 komiker, absolut.
Alltså leder man idrottsskalan i SVT med Kristin Kaspersen, då får man väl ändå säga att då har man breakat lite, va?
Ja, där är jag nog i form av att vara på TV liksom.
Ja.
Det håller jag med om.
Ser du det som att stand-upen liksom kom först? Alltså är det tack vare den som du får göra det här?
Ja, verkligen, och det hade jag absolut inte kunnat gjort. När vi gick den här kursen, då hade jag galopperande scenskräck. Mm. Jag hade ju problem med att göra hålla presentationer och så då, när vi jobbade ihop med reklam, och hade liksom puls. Och när man ska göra vi tar en runda runt bordet, så fick jag liksom yrsel och hörde inte vad någon sa, vad de hette, bara för att jag skulle säga. Och så sa jag ändå liksom samma namn som han innan sa, för att jag var helt liksom nervös. Sen kunde jag gå igång, sen när jag skulle presentera min idé, då kunde jag få lite feeling, börja vara rolig och sådär. Och annars har jag varit rolig om man är liksom ute eller man är, sitter och käkar middag, och så mer och mer blir det bara, fan, det här känns ju, nu känns det som stand-up när jag ska berätta den här anekdoten eller vad det är. Men jag har alltid tänkt så här, jag kan ju alltid, om det här skiter sig med reklamen, så kan jag alltid falla tillbaka på stand-upen. Och då har jag aldrig gjort stand-up innan. Nej. Men det var min känsla, för det är ju lätt. Det kan jag göra.
Mm. Och jag tror faktiskt, jag har inte faktakollat det här, men jag tror att jag och Schiffert i avsnitt 8 av Värvet pratade om dig som en foajé-komiker. Det var ju långt innan du började med stand-up, eller något år innan.
Liksom. Precis, och det är ju sant. Precis. Foajé-komiker i formen av att någon som står bredvid de som är roliga.
Och är ännu roligare när man inte står på scen.
Ännu roligare behöver inte vara. Men här står jag och är rolig och så bara, men stå här istället och vara rolig. Och så, nej, läskigt. Mm. Men sen så gick den här kursen och då gick det var som att det gick över. Jag var väldigt nervös när vi gjorde det här, man gör ett eftermiddagsgig på fredagen, och det var liksom katastrof. Men sen när vi körde, när jag körde första på riktigt, då var det som att det bara, alltså jag har varit nervös, alltså så att det varit jobbigt ett fåtal gånger på hundratals gig liksom. Mm. Och nu som alltså idrottsskalan är liksom noll nervös.
Var det?
Ja, men du vet när Lisa Nilsson står och sjunger Nessun Dorma så att man får gåshud ner på tårna, och man kikar ut lite och ser att alla sitter där, då fick jag en kort liksom pulshöjning, och kanske när jag säger de första orden. Efter det var det bara liksom så jävla majet. Och det var ju inte så att det var jobbigt, men liksom, alltså den graden av nervositet. Men det finns ju folk som alltid kräks innan de ska upp på scen liksom. Och det där har bara försvunnit, och det är jag väldigt tacksam för. För det är ju sånt som får en att inte, eller att tacka nej till grejer. Och nej, där jag kommer bara må dåligt. Mm. Men ja, det där har liksom försvunnit.
Men,
på något sätt.
Men, och, ja, på något sätt säger du. Men har du någon aning om hur?
Men jag tror att det bara göra väldigt mycket. Sen har jag varit liksom programledare också på så sätt att jag har jobbat med Melodifestivalen, Världens barn, och den typen av live, stora liveproduktioner där jag har stått precis bredvid scenen för att jag har skrivit manus och får lämna manuskort till programledare, och varit liksom så här tre steg från att stå där och kunna tänka in och löst olika grejer. Så jag vet att så här, ja, men det har också tagit bort mycket nervositet att bara vara i miljön liksom. Mm. Och så här, jag skulle lika gärna kunna stå där, nu står jag här, men jag skulle lika gärna kunna stå där.
Mm. Typ, ja. Så. Det känns ju liksom som att då sen 2013 typ så har du bestämt dig för grejer och så händer de. Är det så enkelt?
Ja, jag, enkelt, men det är, jag vet inte, det är väl en blandning av en massa olika saker. Men jag har ju märkt att det väldigt ofta blir som jag vill.
Mm.
Eller som jag tycker att det borde vara, eller vad jag liksom borde göra. Och sen kanske det är att man är övertygad, och vilket gör att man jobbar hela tiden mot det målet eller något sånt där. Men det blir ju ofta så. Och ibland genom tur, och ibland genom något annat som jag inte vet riktigt.
Nej. Men för det där tänker jag att om man sätter ut en riktning för sig själv, som när jag då började med värvet, det var ju nog första gången i livet som jag tog ut en riktning, att jag kände så här, men jag vill faktiskt programleda. Alltså jag vågade erkänna det för mig själv. Då blev det så mycket lättare att benchmarka när man fick en fråga. Så här, ja, men, liksom Greatworks hörde av sig och sa så här, du, vi behöver en broschyr för Svedala kommun. Ja. Kan du skriva den? Och då var det så lätt att säga så här, men vänta nu. Är det här, om jag ska programleda, kommer Svedala kommun broschyren och hjälpa mig i det, eller tar det bara tid? Och då blev det, alltså, då blev det ju lättare att ta beslut. Har det varit likadant för dig?
Ja, jag har både i mitt företagande, jag har ju, det är två firmer som har blivit så där lite för framgångsrika, alltså som har varit över 100 personer sådär. Men i båda de fallen, och i mitt liksom, jag ser mig själv som ett företag nu också på det sättet, så har jag liksom, man tänker ut en trappa, och man har, slutmålet är längst upp i trappan, och så är det en massa olika steg, och det kan inte vara så att man, mitt mål är att komma hit upp, då ska jag göra det här, jag ska stå på den här scenen, eller jag ska ge ut en bok eller vad det är. Det måste hända en massa saker på vägen dit. Det är för långt kliv i många fall. Sen kan man göra stora kliv, som jag absolut har gjort nu med mitt, alltså som skådespelare, det får jag ju erkänna. Men då tänker man sig, okej, men är det här ett kliv i rätt riktning liksom? Jo, men det är den trappan. Sen kanske det här är en annan trappa, den tar ju mig någon helt annanstans. Och sen så ställs man hela tiden inför olika val, som är just så här, vill du skriva den här broschyren? Vill du vara med i den här grejen? Vill du göra det här jobbet? Eller vill du, alltså allt, så är det ju varje dag, massa sådana små beslut. Och då måste man bara kolla om de här besluten passar in liksom i den här trappan, och sen kunna bestämma liksom om det. Och sen så i slutändan kanske det bara var skitbra pröjs, och så gör man det ändå, men så kan det vara.
Mm. Men hur ser trappan ut då? Vad är de där målen för dig? För du har ju flera ben som du står på.
Ja, alltså, men jag har de här, alltså, det är lite problemet att jag hade så mycket tid och fantasi när jag var liten, och sen har jag ett på tok för gott självförtroende. Och jag är inte skitbra på någonting, men liksom hyfsat bra på mycket, och kan fejka hyfsat bra också, tror jag. Men att jag vill, då tänker jag, men jag kommer ju skriva en bok, och det tror jag fortfarande att jag kommer göra. Ja. Men det är också märkligt att jag inte har gjort det. Varför har jag, om jag nu tycker om att skriva så mycket och tycker att jag är så bra på det, varför har jag inte skrivit en bok? Ja, lite märkligt kanske.
Mm.
Det är en sån där grej man gör, tror jag, om man har det i sig. Men det tror jag att jag kommer att göra framöver.
Vet du vad, förlåt bara, men där tyckte jag intervjuade Micke Dahlén rätt nyligen, och jag tänkte så här, handelsprofessor och jada, höga liksom trösklar att komma till hans nivå. Men sen när jag läste hans böcker så inser jag så här, och det här är ingen diss mot honom, utan snarare så här, fan, det är inte så svårt ändå. För han skriver liksom tankeböcker. Och det är en ganska enkel genre, för då har man ju liksom en idé bara som man skriver om. Och det behöver liksom inte vara 18 sådana källhänvisningar.
Nej, just det. Man behöver inte vara professor, alltså inte professor av handling.
Nej, exakt.
Och både du och jag kan ju randa.
Ja, precis.
Så att, men så kommer
läs honom lite, så ser jag ifall det kanske kan putta dig i någon riktning. Om det inte är så att du filar på en svinmäktig så här, roman med förvecklingar i.
Nej, jag vet inte vad det är. Jag börjar ju alltid på grejer, men det är, sen tar det stopp.
Berätta om några av böckerna som du har börjat på.
En lokaltidningsjournalist blir kallad till det är en 100-åring. Det här var långt innan 100-åringen som försvann och bla bla. Men en 100-åring som fyller år och måste göra det här, åka dit med tårtarepet. Suck. Okej, jag åker dit. Den här personen dör på sin 100-årsdag. Men det sista den gör är att berätta att Selma Lagerlöf var ju ofantligt rik och pengar som inte har hittats, det finns en skatt. Och då säger att men ledtrådarna finns typ där ute eller någonting i böcken eller någonting, och dör bara. Och i rummet så är då den här journalisten, fotografen, någon som jobbar på vårdhemmet, någon avlägsen släkting kanske, en grupp. Men alla de här bara, ha, stoll, vilken stollis. Men sen börjar alla ta upp den här jakten på Selma Lagerlöfs skatt, som den kanske heter.
Ah, okay.
Exakt ett sånt bra exempel på en bok som jag aldrig kommer att skriva, för att man måste veta jättemycket om Selma Lagerlöf. Orkar inte lära mig saker om henne.
Jag fattar. Här tror jag Micke Dahlén-spåret är helt fel.
Ja, till exempel.
Jag ska skriva den. Ja. Vill du berätta om en annan bok som du har på... ett dokument som du har börjat på?
Nej, men de kanske fortfarande kan bli av. Den där vet jag att den inte kommer bli av.
Okay.
Den, och det här är också, känns bra för mig, för nu kan jag släppa den. Nu behöver jag inte tro längre att jag kommer skriva den här boken.
Nej,
jag
just
har sagt att nu är den död, så att säga.
Men du, alltså, du låter ju lite grann som den utskällda termen magiskt tänkande då för dig.
Oj, det vet jag, har jag aldrig hört förr.
Nej, men det är ju just det. Bestäm dig för någonting och så är det mycket troligare att det händer.
Ja. Ja, det, så är det kanske. Men sen jag har ju väldigt, väldigt låga trösklar vad gäller att bara tro på mig själv. Men senast i förra veckan så tänkte jag på ett tv-format jag skulle vilja göra. Och då kanske folk går och tänker på det och håller på. Men då så bara, men vad bra, det här blir säkert, det här kommer bli av, det här tv-programmet. Nu har jag bestämt mig för det. Kommer göra det tv-programmet. Och då mejlar jag den som är ansvarig för den kategorin på SVT och säger, jag ska göra tv-programmet. Och vi tar ett möte och sen så nu ska jag dit på möte nästa vecka. Alltså, och då sen behöver det inte bli av, men alltså annars folk kan vad ska jag göra nu då? Ska jag till produktionsbolag, ska jag liksom så här, men det är bara jag kör liksom bara man bara att slänga ut det här första mejlet och se om det fastnar. Sen har jag ju 100 sådana som inte har fastnat såklart liksom. Och varje gång jag får en idé då gör jag ju liksom en budget i Excel och hör av mig till någon fabrikör i Kina och börjar få kontakt, och sen är inte det roligt längre eller inte känns rimligt, då så släpper jag det.
Är det någonting du har fabricerat i Kina?
Oh ja.
Ja, så som?
Slipsar, bälten.
Ja, just det. Det där,
hade en vända.
Hur gick den businessen?
Kan ha gjort några spänn plus, absolut. Men i slutändan inte så.
Förmodligen inte.
Förmodligen inte. Nej. Om man skulle ge sig in och räkna på det. Men varför göra det? Peta i det såret.
Men du, för liksom, även om du då, om stand-upen var grunden till allting, så är det väl så att du är mer och mer på väg mot ett renodlat skådis-tillvaro. Eller är det så du ser på det?
Att alltså, grejen är så här, jag vill ju, eller och kan nog inte bara vara programledare, eller bara vara skådespelare, eller bara vara författare, eller skriva låtar som om att posten kommer snart. För då tror jag att jag blir dålig på det. Och jag inte tycker att det är tillräckligt kul. Alltså det måste vara liksom olika grejer. Och dessvärre gärna samtidigt liksom. Vissa grejer går ju inte att göra samtidigt. Men att det ändå finns lite grejer sådär som puttrar liksom. Men ja, nu ska jag helt plötsligt... Och det här är verkligen... Det här är ju inte att... Alltså det är en omedveten trappa skulle jag säga. Att jag jättegärna självklart tycker att det är rimligt att jag ska spela en stor roll i en långfilm. Det tycker jag är super rimligt. Men jag kan ju förstå om andra inte tycker att det är rimligt om jag har gjort lite YouTube-sketcher och något sketchprogram på TV och reklamfilmer. Det är ju det egentligen som jag har gjort som skådis och någon liten TV-roll sådär. Och helt plötsligt så får jag då frågan om jag vill spela Harry i Jönssonligan i den nya. Och då sa jag men absolut kan jag göra det. Och det är ju en trappa att jag tycker att det är så. Och visst, de här grejerna har ju varit steg. Att göra små skådespelargrejer är ju steg dit. Men sen blev det ju ett lite för stort kliv, kan jag kanske tycka.
Ja, fast du pulled it off eller?
Ja, det får vi väl se här i vintern 19. Men det... Ja, men jag är lite nervös.
Men tycker du att det är svårt?
Alltså grejen är, jag tycker ju inte att det är svårt. Men det är också att jag går in och bara gör. För jag vet ju inget annat. Jag har ju inte... Alltså när jag var med i Andra Åket och satt bland annat med Sanna Sundqvist som har varit här tidigare. och liksom andra medlemmar. Jag trodde att de har väl gjort samma resa som jag har gjort, för de är roliga skådespelare. De har väl gjort, hållit på med sketcher och liksom improvisation och sånt där. Och sen så har de blivit hittade av någon och nu får de göra det här. Och på något sätt så pratade vi om det och just så här, jag sa väl kanske till mig, ja, men som vi, alltså man vet när man inte har någon utbildning liksom. Och då visste jag, nej, hon har ju gått på scenskolan,
ja,
och han hade gått på scenskolan och han hade gått på scenskolan. Ja, vi hade samma lärare och så pratade de om olika metoder och så, och jag liksom är helt rudis på något vis. Och det handlar ju inte om att, alltså de har ju en massa verktyg och vet en massa saker som förenklar säkert, och jag har ju inte, jag vet ju fan inte vad jag håller på med, men jag bara gör som de. Jag och Hedda kanske spelar ju Doris i Jönssonligan. Vi gjorde en gemensam radiointervju. Och då frågade de Hedda först, hur tar man sig an en sån här roll egentligen? Hur gör man? Och hon började liksom, jag har förberett, jag har kollat liksom runt på det här, starka kvinnliga roller. Och jag och Thomas, då Alfredsson som är regissör, har bollat massa grejer och jag har försökt att liksom gå in i mig själv och hitta, alltså du vet, bara prata. Jag satt liksom och bara oj, är det sånt här man ska liksom ska kunna, för hon är ju vad jag anser är då en riktig skådespelerska.
Ja, får man säga.
Och sen så vänder de över micken till mig liksom och väntar sig något liknande, och jag så bara nej, alltså jag vet inte, jag gör bara som de säger åt mig. Vilket jag står här och säger det här, och så försöker jag göra det så trovärdigt eller roligt som jag bara kan. Mm. Och det är det verktygen som jag har.
Ja.
Och sen vet inte jag om det är bra att gå, alltså om jag skulle behöva, för jag tänker så här, jag kanske ska gå en kurs, men det kanske också ställer till det.
Men du har ju gått en kurs, du har ju gått improkursen som jag går nu.
Ja, men det är ju också, man tramsar ju ganska mycket.
Ja, det är man.
Men man lär sig, men man lär sig improvisation, men jag tror inte man lär sig det här med att liksom gestalta en karaktär.
Nej, just det.
Som jag inte vet riktigt vad det är för något.
Men det är ju intressant, jag undrar om det var nog faktiskt Anna Sundqvist som sa så här att ja, men det kan ju inte liksom finnas humor om det inte finns ett stråk av sorg i det. Men du är ju så jävla sorglös. Hur kan du vara rolig då?
Det där tror jag är en... Det är nog en av våra stora myter.
Ja.
Att det liksom, och det här med den ledsna clownen och så. Eller, då ser jag verkligen bara till mig själv. Men jag har ju ett problem med att jag mår sällan till aldrig dåligt. Jag har svårt att förstå när folk pratar om att de är deprimerade eller att de mår dåligt. Jag vet liksom inte... Jag kan inte sätta mig in i det.
Mm.
Jag har aldrig varit i kontakt med det. Och så då säger vissa att jag är psykopat. Och ja, kanske det.
Mm.
Men jag lider ju inte av det här, den åkomman som jag har. Att allt är, ta allt med en klackspark och inte se problem utan bara liksom lösningar. Stoppa saker under mattan. Mentaliteten liksom.
Om du skulle vara psykopat så skulle du ju sakna empati. Gör du det?
Vad innebär det då?
Att du inte kan sätta dig in i hur jag mår till exempel.
Nej, det gör jag. Det saknar jag inte. Men det problemet är, alltså jag förstår ju att vad må dåligt är och att inte må bra och vad det innebär. Men jag har bara hur det, alltså det här, åh, nu känns ingenting kul. Det har jag svårt att bara förstå. Men jag förstår ju att det kan vara så.
Mm.
Och jag kan ju verkligen lida med dig. Ja. Kanske extra mycket för att jag är så glad.
Fint av dig. Mm. Så att om Lars Norén, kanske inte så jävla troligt, men om han skulle ringa och säga så här, du fan, jag ska göra personkrets 3:2.
Jag är på.
Jag tänkte du skulle spela pundare nu. Du har inte en enda rolig replik. Kan det vara något?
Nej, men jag är tvär på.
Ja,
okay. Vi kör.
Ja.
Vill du att jag måste provspela någonting först, eller kör vi bara på måndag? Nej, men då, alltså det är också så här, man måste ju också göra grejer som man inte kan för att liksom ta sig de här hacken liksom, att ta trappsteg och ibland ta dubbelsteg i trappan liksom. Och det där skulle ju verkligen vara det. Sen har jag ingen aning om det skulle bli bra, men jag tänker att vad fan, så jävla svårt kan det inte vara.
Och spela på under?
Ja.
Nej.
Åh, tjenare. Ja, vad tror du? Är vi på, Lasse?
Vi får se.
Han känns inte som en Lasse Norén.
Nej, eller hur?
Nej. Jag tror inte... från Lasse Kroner som inte känns som en Lars Kroner.
Nej, det gör jag.
Tänk
inte.
Att det är så lika, va? Lars Norén och Lars Kroner.
Ja.
Och en gick åt Lasse-hållet och en gick åt Lars-hållet. Tänk om de är separated by birth. Alltså de är egentligen enäggstvillingar.
Jag tror att det är...
Inte enäggstvillingar då, nej, men alltså tvåäggstvillingar.
Jag tror att det är 20 kolla år emellan.
Ja, men kolla upp det, säger jag bara. Innan du bestämmer dig.
Ja. Men du, hur fick du rollen i Jönssonligan då? Alltså det var någon som ringde. Var det en kastare som ringde?
Nej, utan de ringde från FLX som producerar. Jag stod och spelade in Bäst i test på Filmhuset. Och stod i min fluga och blå kostym och vattenkammad och var mellan två program. Och så sa de, tja, kan du komma och träffa Thomas Alfredsson? Eller tja, kan du komma på ett möte? Kan du komma och ta ett möte? Och jag bara, nej alltså, det kan jag verkligen inte. Jag står mellan två tv-spelare. Aha, ja, synd, för alltså, Thomas Alfredsson vill verkligen träffa dig. Och då sa jag, vänta lite, ska jag kolla vad jag kan göra? Och så började jag kolla på mitt schema och hade liksom då ett kort break. Men tänkte någonstans, jag kan ta mig snabbt som man, för jag kände ju att det här är något. Jag kan nog fan bara susa dit och tillbaka utan att byta om eller någonting. Jag bara drar dit och tar det här mötet, för det här vill jag höra vad det är liksom. Och då så, men sen så, nej men det går liksom inte. Och så sa jag, okej, så börjar vi mässa fram och tillbaks. Och bara, kan du då? Ja, men då så lite tid, jag skickade tider som jag kunde och så. Och till slut så fick jag bara säga, ja men på fredag klockan 19 får du träffa Thomas på hans kontor. Och jag svarade bara ja. Och så lät jag till, lite lustigt att jag bara tackar ja utan att veta vad det gäller, punkt, punkt, punkt. Och öppnade upp för att de skulle kunna säga, ja det gäller här. Men bara, ja men vad bra då ses ni då. Mm. Och då fick jag gå dit och inte ha en aning om vad saken gällde. Men jag kände ju så här, fredag klockan 19, det är ju ändå någonting.
Ja, det måste det vara.
Och sen så gick jag verkligen in med inställningen, för jag har gjort några sådana missar förut när man går in i ett rum och tror att det handlar om någonting och det handlar om något annat. Man tror att man ska spela den här rollen och säga det. Skulle du kunna bara ugna igenom manuset och se om du får hitta något kul? Alltså du kanske kan få in något kul skämt. Och så, ja men det, det kan jag göra. För att det är någon annan som gör det där som jag vill göra. Men så det hade jag verkligen, jag var verkligen beredd på att det inte var något extremt häftigt liksom. Och sen så började Thomas berätta om olika, han berättade om liksom Olsenbanden som då är förlagan till Jönssonligan, ledde in på Jönssonligan och jag fortfarande bara, det här är någonting litet, det är ingenting, men jag hade hela tiden i huvudet, det är ändå fredag, klockan är 19.30 nu och jag är fortfarande här och vi dricker vin och det är liksom, det är, måste vara någonting. Och vi pratar på en massa och en helt sjuk slump, eftersom vi har pratat om Jimo innan, var också att han skulle berätta om att, du vet förr när man kunde ha en butik i huset där man bodde. Och då säger jag, ja herregud, det gör jag verkligen. Vi hade ju Rolands tv-service som var, han bodde ovanpå butiken. Så gick han ner och lagade lite tv-apparater och sålde vinylskivor. Och då sa han, fan vad sjukt. Och så visade han upp en bild. Den här har jag haft som exempel för att förklara liksom just det här fenomenet. Och då har han passerat det här Jimo och tyckte att det såg så lustigt ut, vilket vi gör. Sen finns det ju många andra exempel. Men att det var just det som jag tog upp, och det var liksom så här gåshudsmoment. Sen fortsätter det, och sen så jag satt ju hela tiden och gissade. Han pratade och jag satt och gissade vad fan gäller saken. Och sen så efter mycket om en så sa han då, och då hade jag tänkt, ja men det kanske är den här, när han började mer prata om vad filmen handlade om, och då tänkte jag, det kanske är den där lilla rollen, för den han hakade upp sig på något. Och så bara, ja det kanske är det. Och sen så, ja vi vill att du, vi undrar om du vill spela Harry i den här filmen.
Som då, a.k.a. Dynamit Harry då, fast han heter inte längre.
Och då sa jag, ja ni menar att jag ska provfilma, för jag har provfilmat för roller som jag inte har fått förr, och det visste jag att det var så det gick till. Han bara, nej, utan om du vill ha den så får du, då får du rollen liksom.
Ah, wow.
Och vilket var, då blev jag ju lite så, då blev jag nervös och såhär, men vet de om att jag inte vet hur man gör det här? Men då hade de väl sett så mycket så att de kände sig coola med det, antar jag.
Ja. Och så fick du den.
Ja.
Du tackade ja.
Jag tackade ja på stående fot.
Du, jag skulle vilja prata lite jakt med dig också. Hur har du det med jakten?
Ganska dåligt, skulle jag säga.
Okej.
Okay. Jag är en dålig jägare. Jag är en ganska dålig jägare. Dels så jagar jag väldigt sällan. När jag väl gör det så jag är väldigt peppad. Alltså. Jag tycker att det är idén. Jag tycker om idén av att jaga. Och sen så dröjer en halvtimme ungefär, sen börjar jag frysa om tårna och så sitter jag på en stubbe i skogen och tänker, varför håller jag på med det här? Det här är ju inte särskilt kul att bara sitta här. Det händer ju ingenting. Men det är också mysigt att vara i skogen, det älskar jag. Och jag älskar idén om att man fixar sitt eget käk. Och det är bra för miljö och bättre än annan djurhållning och så vidare. Om man nu ska äta kött överhuvudtaget, det behöver man ju inte göra.
Nej.
Men om man känner att man måste.
Och sen verkar det ju, och det som lockar för mig är ju att ni verkar vara ett så himla härligt gäng. Så här. Man får stå med bar överkropp och halsa bärs med Kalle Wahlström och Schiffert.
Ja, men det kan man få göra. Det kan man få göra. Men, och det var ju också så lite som det började att det var liksom roliga kompisar som var, fan, skulle du inte börja med det här då? Eller de höll på, så fan, det där kanske man skulle hålla på med. Och bara, det är ju också ett sätt att umgås för killar som har svårt att säga, kan vi ta en fika? Ska vi ta en fika? Då säger man, ja, vi går ut i skogen med våra pickadoller och sitter på en stubbe och sen fikar vi efteråt och pratar om känslor och livet efter det.
Jag läser Ulf Lundells vardag just nu och han skriver en så himla fin mening. Män kan bara umgås om något ska konstrueras. Jag tror att det var någonting i den stilen.
Och då skulle man kunna då tweaka konstrueras till att det ska spelas golf eller det ska skjutas en hjort.
Exakt.
Eller att det liksom är något sånt där.
Precis, eller, eller göra sig ett tv-program eller så.
Och inte ens, alltså så här, nej men precis, eller att så där, ska vi gå ut och ta, vi borde gå ut och ta en bärs någon gång. Då är det också det som är som någon slags syfte.
Ja, fast det, den typen av dejter, de blir ju nästan aldrig av.
Nej, det är en sak man säger, absolut.
Exakt. Ja. Vad vet du mer om din framtid? Jag vet att du snickrar lite grann på ändå en egen föreställning. Vill du prata om det?
Men det är ju någon slags, om man håller på med stand-up så blir ju liksom slutmålet att man ska ha egna sådär 70-90 minuter stand-up. Och det ska stå ens namn på affischen och folk ska köpa biljetter för att se det namnet och gå till en lokal och se den liksom.
Mm.
Det är ju slutmålet och dit måste, det är ju absolut, det är sista trappsteget på min stand-up-trappa. Sen är jag rädd för att göra det. Jag har ju många kollegor som ju har gjort det. Men jag är liksom rädd för att göra det för att jag vet inte om jag skulle kunna ta riktigt ännu det här med att spela för en salong som är såld till en tredjedel. Liksom. Om jag, alltså, jag vet om att mitt lite för goda självförtroende skulle ha en lokal då för 500 pers. Och sen så kom det 150 pers. Då skulle jag känna, nu blev det, jag har ju målat upp den här bilden. Varför? Nu blev det nog fel i bilden som jag målat upp. Det är jobbigt att hantera. Så jag drar mig för att göra det här. Men jag samlar ju på mig material för att liksom göra det här. Och jag försöker hitta, liksom, runda det här på olika sätt. Jag kanske ska göra det med någon. Och då har större chans att liksom dra. Men egentligen borde man väl bara göra. Det kommer ju hända snart.
Hur mycket stand-up har du?
Det har jag över en timme.
Okay.
Det är egentligen inte problemet. Men jag tänker att man ska tycka att det är roligt att dra det. Och sen så är man är ju nojig för att säga, det där har jag hört, det där har jag hört. Ingen har ju hört allt.
Nej.
Men det är ju ändå, man skulle vilja ha mycket mer nytt i det.
Men har du nått din fulla potential när det gäller stand-upen?
Nej, det hoppas jag verkligen inte. Mm. Jag är absolut inte, och där kan jag verkligen känna att jag har ett rimligt självförtroende vad jag tror att jag mäktar med. Men det är så många som är så mycket proffsigare och så mycket roligare och jobbar hårdare än vad jag gör.
Men du,
sen får jag liksom gratis mycket på att jag bara har ett kul face.
Ja, men lite. Du har ju väldigt stor likability gratis. Mm. Funny bones.
Mm, tack.
Men, men jag tänker bara, när det gäller då själva skådisdelen av din karriär, har du en agent och sådana grejer?
Det har jag, men som inte är liksom en renodlad skådespelaragent. Inte för att jag vet vad skillnaden är, men jag är ju mer, alltså även i mitt tidigare företag också, jag kör ju mer vänta på, alltså mer orderhantering. Någon ringer och frågar om jag vill göra någonting och så tackar jag ja eller nej. Mm. Förmodligen ja.
Ja.
Har det visat sig.
Ja.
På gott och ont. För att jag inte vill göra någon ledsen.
Nej, jag förstår. Men och där är det på något sätt att du, för nu har du ju landat en stor roll liksom. Har det redan gett ringa på vattnet eller?
Nej, men jag tror att det räcker inte. Sen kanske jag har fått göra annat på grund av det. Men jag tror inte att det är inte någon som bara, ah, han har fått den här rollen, då borde han vara perfekt för den här grejen, för jag tror folk, det här ska vi se först. Mm. Vi väntar och ser om det var något.
Ja, jag förstår.
Kanske.
När det gäller då, ja, i stort, vad vet du om din framtid?
Väldigt lite. Det tycker jag är skönt också att inte veta så mycket. Men man kan väl tänka sig att vi fortsätter med Bäst i test som går på SVT och är väldigt blir mer och mer poppis.
Mm, där finns det en säsong som är inspelad men inte har gått, eller?
1 mars. Ah. Då börjar en ny säsong.
Vad händer även den 1 mars?
Det är väldigt roligt. Även den 1 mars så fyller du år.
Stämmer. Snyggt det. Att du kommer ihåg det.
Ja. Mm. Så det är dubbelt, det blir dubbelt firande för mig då.
Ja, det blir det. Mm. Jag kommer dock vara på annan ort.
Så det är det som jag, det är det enda som jag vet. Och att den här då filmen ska ha premiär sen i vinter i år.
Hur, och du har ju tagit ett litet break med stand-upen, eller?
Ja, det är av två anledningar. Det ena är då att jag ska ha barn i april och tänka att jag inte ska helt plötsligt få se i kalendern att jag ska vara i Gävle imorgon. Inget ont om Gävle, jag älskar att vara i Gävle. Men den typen av överraskningar är lite jobbig att få. Speciellt då när man känner sig, jag skulle ha skrivit nya skämt, det har jag inte gjort. Nu kommer jag tillbaka med mina gamla skämt. Oj, oj, oj. Så att få tid att ha barn, men också att få tid. Jag har sett framför mig att jag ska sitta just nu, ska jag skriva nya skämt i höst. Då kommer jag komma med mina nya svinroliga skämt. Och det får vi väl se hur det går med det. Förmodligen inte.
Nej, jag förstår.
Eller ha min föreställning klar eller vad det nu må vara.
Så om jag tycker vi ska stänga liksom trappdelen,
ja.
Så här. Och där var ju då du berättade du stand-upen, då är det soloföreställning, ja. Sälja ut på olika ställen.
Vi måste väl inte sälja ut.
Nej, men nästan.
Men nästan har varit 90, ligga på 90% hade varit bra.
Ja, det är det. Och när det gäller skådespelardelen då, vad är liksom, vad är toppen där?
Nej, men jag vill ju fortsätta göra roliga grejer, men sen jag har en parallelltrappa till det här, en liten vindstrappa till det här, är att jag skulle vilja göra någon, alltså stå på en teaterscen och göra en roll. Mm. Alltså samma sak, men bara att man gör det väldigt många gånger.
Mm.
Att man jag vill uppleva det, att man kommer till teatern, hallå hallå, tjena tjena, och sen går man upp och så gör man det som vi gjorde igår. Så nära som vi gjorde det igår som bara möjligt liksom. För det känns som en annan typ av grej. Det är en ny utmaning. Man får göra det och det är roligt. Det blir som en blandning mellan stand-up där med publikkontakten och ändå vara skådis liksom.
Mm.
Så det ser jag framför mig att jag skulle vilja göra.
Finns det fler trappor? Har du liksom en reklamfilmstrappa också?
Ja, men det är en trappa och det är ju en parallell trappa, men där tänker inte jag att det, alltså det, jag tycker att det är väldigt roligt och jag har kvar liksom, jag har ju ett reklamtänk som inte går att få bort från att ha jobbat med det i 15 år liksom. Så att det finns ju där. Sen är inte det liksom en karriär att jag behöver inte vinna priser, för jag har vunnit alla de där reklampriserna. Jag behöver inte bli liksom prisad och ansedd som en av de bästa reklamfilmsregissörerna, men jag tycker att det är väldigt roligt att göra ändå. Jag behöver inte vinna en massa priser i någon annan kategori heller.
För det var inte du som gjorde Epic Split.
Det var ju inte det.
Nej.
Visade sig.
Många tror ju det. Men då kan vi slå i hål på den myten nu direkt. Finns det en programledartrappa?
Ja, och den slutar med Melodifestivalen.
Okej. Okay. Mm. Så det har du framför dig?
Det om jag skulle någon gång få chansen så är det framför mig. Alltså det är det som jag tänker, men det är också kombinerat med att jag liksom älskar Melodifestivalen och har jobbat med det i flera år, så jag tänker det som en jag tycker att det borde falla sig ganska naturligt.
Har du tackat nej till att skriva manus för Melodifestivalen någon gång?
Ja.
Ja. Vill du rekommendera något?
Har ni sett The Wire? Se den, det är en jävla bra serie.
Ja. Tycker du?
Jag har inte sett den.
Jag har försökt.
Jag har förstått att många rekommenderar den.
Ja.
Jag har också försökt.
Ja, jag har försökt. Men det var så himla svår engelska, tyckte jag. Jag har nog till och med sett en typ med svensk text och ändå inte förstått. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker ju att Johanna Nordström är fruktansvärt rolig.
Mm, vad härligt. Du, stort tack för att du tog dig tid.
Det var det lilla.
Ja, David Sundin, som jag vågar lova är rolig även i sociala medier. Kvistar du över till Värvet på Instagram, @Värvet, så hittar du uppvärvning där med honom. Och så kan du luska dig vidare till hans egen kanal i mediet.
Säg till dem som aldrig saknat mig. Säg till dem jag är tillbaks igen.
Nästa vecka kommer av allt att döma Silvana Imam till Värvet, och det blir ju som du förstår mumma att lyssna på. Hoppas innerligt vi hörs då, om inte förr, och mejla oss gärna på varvet@triumf.se om det är något. Tack för idag, hej då!